Jag vet inte om ni tänkte på det. Den här sista sången som kören sjöng. Det handlar ju mycket om att livet är inte enkelt. Vi får acceptera det och ta vara på det som händer och försöka göra det bästa möjliga och njuta av livet. Jag undrar om inte det var salmen. Va? Ja, jag anade nästan det. Jag berättade för några här innan att i Ekumeniakyrkan så är det så att den här söndagen så är det normalt sett insamling för pastors- och diakonutbildningen. Vi hade den förra söndagen. Men jag undrar vad man har tänkt i ledningen. Skickar ut stackars pastorskandidater och predika om kampen mot ondskan. Det är liksom en intressant liten koppling där. Nåväl. I Markus så möter vi lärjungar som inte klarar av att möta de önskningar och förhoppningar som möter dem. Vi vet egentligen inte vad de har gjort och hur de har hanterat situationen som har uppstått. Det är en pappa med barn som med jämna mellanrum får kramper. Det låter ju som epilepsi, vi vet inte. Men det spelar egentligen ingen större roll. Och i Markus 6 då har vi läst att det här har ju fungerat alldeles utmärkt tidigare. För det står så här om vi läser från The Message. De predikade glatt och ivrigt om ett annat liv, körde iväg det både till höger och vänster, gjorde sjuka människor friska, smorde deras kroppar och hela deras själar. Det var kanske inte så konstigt att den här pappan kom till lärjungarna med sin son. Även om Jesus inte var närvarande. Men nu hade de inte lyckats. Och då i det här misslyckandet så börjar de här skriftlärarna debattera och diskutera med dem. En känsla av att de här lärjungarna var inklämda i ett hörn. Och de var nog rätt stressade. Jag vet inte hur du fungerar, men om jag blir lite inklämd i ett hörn och lite stressad, då är det så lätt att säga saker som man egentligen inte har tänkt, som man inte har menat. Det är inte alltid genomtänkt när man känner sig attackerad. Och kanske till och med deras tro blev ifrågasatt. Och nu när Jesus inte var där så kanske de skriftlärda passade på att ställa massa knepiga frågor och ifrågasätta vad de höll på med. Helt enkelt en spänd stämning. Och så kommer Jesus. Vad vi förstår så glänste fortfarande hans ansikte efter mötet som han hade haft med Elia och Mose på förklaringsberget, som vi brukar säga. Petrus, Jakob och Johannes hade varit med och de var troligen fortfarande helt tagna av sina upplevelser. De hade sett Mose och Elia och så hade de hört Gud tala. Detta är min son, min enda högt älskade. Lyssna ständigt på honom. Hör och lär hela tiden från honom. 3 av 12 lärjungar som haft en mäktig gudsupplevelse. De möter 9 lärjungar som kämpar. Och så känner de sig troligen väldigt små och ganska övergivna av Gud. Och så vänder sig pappan till barnet, till Jesus. Jag vet inte, men Jesus verkar nästan lite irriterad. Hur länge ska jag vara med er? Hur länge ska jag härda ut den här känslan av uppgivenhet? Men jag tror inte det är pappan som Jesus är irriterad på. Det är nog mer lärjungarna och kanske de skriftlärda. De här som borde kunna leda och visa vägen. Och så får pappan fram pojken. Kanske är det så att eftersom nu lärjungarna misslyckats med att bota pojken så tvivlar pappan på att Jesus ska kunna göra något. Vi har ju ingen aning om hur det här samtalet har flutit på. Men det kan ju vara så att lärjungarna har varit lite styva i korken och som sagt så har de blivit lite hetsade om skriftlärda. Förmodligen inte en helt harmonisk stämning. Och den här situationen har fört in tvivel hos pojkens pappa. Och då kan det ju kännas lite tufft när Jesus säger allt är möjligt för den som tror. Och jag kan ju känna igen mig väldigt väl i pappans reaktion. Pappan som ropar med sprucken röst under tårar. Herre, jag tror och litar på dig. Hjälp min otro, rusa till min hjälp och bota min otro, som han också kan säga. Och så talar Jesus till den här demonen. Den lämnar pojken och pojken ligger livlös. Jag kan ana att hela folkskocken där håller andan. Många tankar han säkert rusar genom deras hjärnor. Kunde inte Jesus bota heller? Hade Jesus dödat pojken? Men så tar Jesus pojkens hand och börjar lyfta upp honom. Och så reser sig pojken upp. Det finns några funderingar som jag har kring den här texten som jag vill dela med er. Det första är det som händer i början av texten. De här tre lärjungarna och Jesus som kommer ner från berget, de har haft en exceptionell gudsupplevelse. Gud har varit påtagligt närvarande. Och när de kommer ner så möts de av frustrerade vänner som definitivt inte har haft någon gudsupplevelse. De här lärjungarna som fick vara med och förmedla Guds kraft till människor de hade mött. De hade predikat och botat tidigare. Om vi går tillbaka till det. Och då tänker vi, vad hände när de kom tillbaka till Jesus och berättade allt de hade varit med? Och då står det så här i Markus 6. Efter ett tag samlades apostlarna hos Jesus och berättade vad de hade gjort och sagt. Och så lyssna. Jesus bestämde att de skulle dra sig undan i ensamhet så de fick lite ro och vila upp sig. Det var så mycket folk som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Jag tänker, kunde det varit så att lärjungarna liksom hade fått upp farten och att de klarade sig rätt bra på egen hand? De visste vem de följde Jesus. Men någonstans på vägen hade fokus flyttats från Jesus till sig själva. Det här omärkliga och utan att man egentligen vill det. Och Jesus förklarar för lärjungarna varför de inte kunnat bota pojken. Han säger, den sorten blir man inte av med utan att be. Hade lärjungarna glömt att det var Gud som hade kraften och förmågan att bota? Att det liksom inte hjälpte med invanda böneformler eller trosvissa uttalanden. Kan de ha tänkt att de var så färdiga nu att Gud lät dem köra själv? Åtminstone jag kan känna igen mig rätt väl i det där. Allt flyter på. Det känns som Gud finns med i tankar, ord och handling. Och så plötsligt tar det tvärstopp. Man försöker jobba vidare på samma sätt som man har gjort och där tidigare har det ju lyckats. Och så hoppas vi på att Gud ska vara med. Det händer något som gör att jag behöver stanna upp och fundera på vad jag håller på med. Kanske är det så att det har gått långa tider där man bara har jobbat på utan att stanna upp. Det är hög fart. Och det är så att vi alla behöver stanna upp och vila. Vi behöver återhämtning. Och vi behöver vila med Jesus. Andas lugnt. Stanna upp och lämna över mig själv till Jesus. Det här med dagar i stillhet och jag inte måste prestera. Bara ta emot. Hur är det med dig? Får du eller tar du dig tid att bara vara med Gud? Var kan du dra dig undan för att bara vara? Inte prestera något överhuvudtaget, bara vara. Som Maria, som det berättas om i evangelierna. Hon som sitter ner och lyssnar och tar emot av Jesus medan syster Marta rusar runt för att tjäna och betjäna Jesus. Båda systrarna var älskade av Jesus. Och de älskade Jesus. Jag tror att när Maria suttit ner vid Jesu fötter fanns hon med i köket och betjänade. Men hon stannade upp först. Vi behöver hämta kraft på rätt ställe. Vi hoppar tillbaka till lärjungarna. Troligen var de rätt stukade efter att ha misslyckats med att bota pojken. Hade de kämpat i egen kraft? Trott att det bara var att köra på? Att den här välsignelsen bara skulle fortsätta? Hälla ut kraften. Men du vet, om man bara häller ut, då blir det till slut tomt. Vad var det vi sa? Läste förut, att dra sig undan i ensamhet så att de fick lite ro och kunde vila upp sig. Få möjlighet att fylla på. En alldeles egen reflektion är den om Petrus, Jakob och Johannes. Det kommer en ny liten tanke här. De hade förstånd att hålla tyst med det de hade upplevt när de hade varit och mött Gud. Tänk om de här tre, utan att reflektera, jublande hade börjat berätta för de här 9 stukade lärjungarna vad de hade varit med om där uppe. Vad tror du hade hänt då? Jag tror att de här 9 hade känt sig ännu mer nedslagna. Kanske tröttheten och erfarenheten de varit med om, ja, kunde skapa avundsjuka och kanske till och med bitterhet. Vet du, ibland behöver vi hålla tillbaka starka andliga upplevelser, begrunda och gömma i våra hjärtan, för att det var en upplevelse som var mellan Gud och mig. Inte något alla skulle höra. Och det där är ju en balansgång. När berättar vi? När är rätta tillfället att berätta om Guds kraft och under? Jag tror att vi behöver låta en människa gråta först. Lyssna, stanna kvar. Och när sorg, frustration eller vad det nu kan vara har lagt sig, då kanske det är din tur att berätta om det du upplevt. Vi behöver vara visa. Och det är inte alltid lätt. Jesus frågade, vad har hänt? Han ger en möjlighet att berätta det som inte var helt harmoniskt. Och han ser till att det finns tid att berätta. Och så till sist, det här med tro och tvivel. Pappan som säger, hjälp oss om du kan. Och Jesus svarar, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Kan det vara så att tro handlar om att veta vart man ska vända sig? Pappans svar, jag tror, hjälp min otro. Eller som man också kan säga, hjälp mig med mina tvivel. Pappan vände sig till Jesus och bad om hjälp med sina tvivel. Han visste vem han kunde gå till. Att vara människa är att uppleva sorg, smärta och förluster. Jesus är nu på väg till Jerusalem och den sista påsken. Han har mötts av jubel och människor har skockats omkring honom. Snart blir det uppförsbacke. Inte bara geografiskt. Det är jobbigt och tungt. Vägen till Golgata är inte en lätt väg. Och den här Golgata-vandringen är en ensam väg. Jesus har gått den. Han gick ensam. Hans vänner vågade inte stanna kvar. Till och med Gud vände för ett ögonblick bort sitt ansikte från honom. Fullständigt övergiven. Men Jesus gick igenom det här och kom ut på andra sidan. Han besegrade döden och mörkret. Och vet du, tack vare det så har vi någon som vi kan vända oss till. Och någon som vill gå med oss. Någon som verkligen vet vad livet handlar om. Både mörker och ljus. Någon som vi kan komma med våra tvivel. Och någon som säger, du, det är okej. Jag finns där även när du tvivlar. Jag finns där även när du tycker att du misslyckas. Jag är med dig. Jag vill att du vänder dig till mig med allt. Vi ska alldeles strax gå in en stund i bön. Vi ska höra en sång av kören alldeles om en minut. Men ta vara på den här bönestunden. Kanske vila med Jesus och tacka för en fantastisk gudsupplevelse. Ett förklaringsberg som vi säger ibland. Eller så får du komma och säga, hjälp mig med mina tvivel. Och så får vi komma med precis allt däremellan. Välkomna.